Ja, då säger jag hej, välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten vi kallar Hälsoveckan. Jag heter Erik Dunåker och är tillbaka från diverse sjukdomar och grejer. Men Jakob sitter här i vanlig ordning, redo att ta sig an dagens ämnen och studier. Hejsan, hejsan.
Ja, hej. Hej.
Hur står det till?
Ja, det fortsätter vara stökigt. Nej, det är lite stökigt här hemma också. Det är ju skolavslutning nu på onsdag. Barnen har väl nästan tagit lov redan, känns det som. Och jag försöker få lite mer än vanligt gjort nu, så att jag kan göra lite mindre sen. För det blir många sena kvällar och nätter.
Ja, du sa precis innan vi började spela in att du egentligen skulle kunna spela in något, någon video och sådär, men du saknar lite inspiration.
Ja, så är det ju alltid, alltså på sätt och vis. Så det saknar inspiration. Det är ju mer att man känner...
Är det två inlägg du har lagt upp nu, eller? Videos? Är det två, tre?
Tre eller fyra.
Ja, du ser.
Det är nog...
Och redan är inspon borta. Aj, aj, aj.
Nej, alltså det är ju inte... Ja.
TikTok-karriären är ju...
Ja. Nej, men det är ju med att nästan allting är mer lämpligt i textform,
yeah.
Tycker jag. Alltså, om folk ska förstå och lära sig så är det mycket vettigare i textform. Sen ibland så lämpar sig video bra när det inte är, så att säga, faktaspäckat på det sättet, utan det är mer att belysa en sak och sådär.
Helst ska det ju upp liksom, det ska ju också in i, ja... 20 sekunder. Och sen att det händer någonting hela tiden också. Det ska ju hända någonting hela tiden. När man ligger i sängen och liksom scrollar på Reels och sådär. Det är tufft med långa videos.
Det är det kanske. Ja, i alla fall om man ska Instagram eller TikTok sådär. Men jag har ju gjort det för YouTube. Sen behöver jag ju uppdatera väldigt mycket oftare om det ska bli något där. Men alltså YouTube är ju ganska bra jämfört med andra sociala medier på det viset att, alltså det är inte gammalt för att det är en månad gammalt. Alltså folk kommer ju fortfarande hitta det. Folk hittar när de googlar och söker runt och sådär. Medans något du lup på Instagram eller TikTok för en vecka sedan. Det är ju nästan aldrig någon som ser det igen. Nej. Om du inte själv delar om det igen på något vis. Så. Men ja. Nej. Det är kul. Det är kul att göra videos. Det är lite mer extra jobb i form av... Alltså inte... informationen får man ner ganska fort, sen är det jobb i produktionen efter. Man skriver en artikel, så i själva jobbet skrivandet, sen är det nästan klart. Det är inte mycket formatering och såna grejer. Jag borde kanske korrläsa lite mer innan jag släpper dem, men det har jag slutat med för länge sedan. Det kommer upp som det.
Yeah.
Jag har några väldigt snälla följare som faktiskt brukar skicka till mig med lite skärmdumpar på tydliga stavfel, och så går jag in och ändrar det i efterhand. Jag är glad för.
Ja, fint.
Själv?
Ja, det är ingen som vill lyssna på Saab-snacket, men Saaben ska besiktas här sista juni, sista dagen. Och det kan bli en begravning. Det kan bli en begravning efter det. Det är många fel på den. Så att, vi får se vad det kostar helt enkelt.
Spännande.
Så får vi se om det... Ja, vi får se om insamlingen behövs här nästa avsnitt. Samlar en Saab-Patreon som man får... bidra till. Så att, nej, vi får se. Men mer intressant är det inte så. Det är mycket, mycket saker, roliga saker som händer. Det har varit svensexa och det har varit lite bröllop på gång. Och sen är det lite annat smått och gott. Och sen är det ju sol och varmt ute också. Så hinner man med att springa och träna och grilla och allt. Allt vad livet har att erbjuda, så att säga.
Mm. Härligt.
Ja, verkligen. Och någonting annat som är härligt, höll jag på att säga, någon slags Malou-övergång, är pengar. Tyckte i alla fall ett par år, 585 stycken män som hade obesitas eller fetma. En nypublicerad studie som kom ut för 2 veckor sedan ungefär, där man delade in de här männen, som sagt knappt 600 stycken, i 3 olika grupper. En grupp så fick de i stort sett, de fick säkert rådet att de skulle gå ner i vikt. Och en grupp fick råd via sms. Nästan ett per dag i ett år. Och den sista gruppen fick de här sms'en då. Men de fick också 5000 kronor om de lyckades gå ner 10% av sin kroppsvikt. Och det här var då uppdelat på...
Jag kan säga, kontrollgruppen kontrollgruppen väntelista, så de fick ingenting här.
Nej, det var så till
och textmeddelandena, det var ju det man gjorde till den gruppen på något vis. Så det är en väldigt minimal insatsstudie, kan man väl säga, på sätt och vis. Sen har det ju kostat pengar, eftersom man då har gett den här interventionsgruppen möjligheten i alla fall. Det var nästan 200 personer i gruppen. Och man har gett dem möjlighet att vinna, eller få, förtjäna, hur man vill formulera det, ungefär 5000 kronor var då.
Yeah.
Så det är ju en miljon i vinstpengar som de på något sätt sätter in i studiens start här.
Men det är ju inte helt vanligt att man... Det har ju inte varit så mycket pengar i studier sista årtionden. Visst är det så? Man har väl liksom gått ifrån allt mer...
Nej, det var länge sedan jag sa något.
Man vill ha så lite belöning som möjligt till deltagarna, för att... Jag antar att det är bland annat för att man ska liksom få så representativ resultat som möjligt efter studien liksom.
Mm. Det är ju på något vis, alltså, det har blivit mycket rubriker av det här, och den här studien är publicerad i JAMA, alltså Journal of American Medicine Association, alltså en väldigt stor tidskrift, och det är ju coolt rubrikmässigt. Det är ju lite därför vi tar upp den här också, men huvudgrejen tycker jag är det, just för att det blir rubriker av det här på något vis. TT skrev ju om det här, och då blev det mer pengar som lockbete. Med pengar som lockbete gick männen ner i vikt. Och den spär ju på lite av det här, att det handlar bara om motivation och vilja på något vis. Och att man då via pengarna ökar på motivationen. Och det lär man ju ha gjort. Och det blev en... Så resultatet här, du nämnde här, Erik, att målet var 10% i viktnedgång. Då fick man alla pengar, yeah, på något vis. De hade vänt på det här, det kan vi nämna först. Man har sett tidigare i studier som handlar mer om att få människor att ändra beteende och investera tid eller ansträngning, att en väldigt bra metod då är att få dem att ge bort pengar. Som du säger sen, att du får inte tillbaka det här om du nu inte gör det du vill göra. Jag gör detta med mina vänner ifall de vill ha hjälp. Du vet, de kommer alltid och säger att de vill ha träningsprogram eller diet. Det är inte så mycket nu med. De är gamla, de flesta har lagt ner de där planerna. Men det var mycket mer för att alla skulle komma i form inför sommaren och sådär. Och så kom de till mig, kan inte du göra ett program och sådär. Du märkte ju ganska fort att om jag gjorde det här med min tid, ett par timmar tar det i alla fall, och gav det till dem, så hade de ju ingen uppskattning av den tiden jag hade lagt ner, utan vissa av dem följde det fram till det var lördag. Yeah. Så skett de i det. Så det jag gjorde då, det var helt enkelt att, ja, men ge mig 10 000 och som du följer det får du tillbaka pengarna sen. Och de flesta har ju slutat, det är ju, det är kanske därför folk har slutat be mig om det också. Men
alltså, är det här, är det brett liksom det här, eller har det hänt en gång, två gånger? Eller liksom, har du haft 15 klienter som du har? Liksom?
Jag har föreslagit det många gånger.
Yeah.
Det har inte hänt många gånger att de ändå har gjort det. Att jag ändå liksom... Men jag hjälper gärna vänner. Alltså, det är klart man gör det. När man sitter där på gymmet så pratar man ju träning med den som sitter bredvid och har någon fråga, svarar jag. Men just när det är lite mer investering, så har jag sagt att, ja, men jag gör det gratis. Men då ska du liksom ha den här investeringen så att du inte misshandlar min tid. Men man har sett det här i ganska många studier. Ännu bättre motivation får folk om man säger till dem att du sätter in pengarna här, och om du inte gör det du ska nu, så kommer vi inte bara ta pengarna, utan vi kommer att donera det till någonting du tycker om. Så till exempel, du Hammarbyare, så är det, sätter du in 20 000 så går de till AIK och supporterföreningen och sånt där. Alltså... Och då blir folk ännu mer benägna att fullfölja det de har sagt att de vill fullfölja. Och tanken här var väl lite samma sak då, att vi vill få in någonting så att deltagarna känner att de förlorar någonting när studien är slut. Samtidigt var målet
högre av att förlora än att vinna någonting.
Precis, ja. Vi har det här, vad är det kallat? Aversion bias. Det är någon typ av bias, det är inte aversion. Men det är någon sån att vi... En förlust är vi väldigt oroliga för. En möjlighet till vinst är liksom, det där är ingen oro på något vis. Så, vilket såklart ska vara på sätt och vis. Men det, man kan vända på de här grejerna. Att liksom, slutresultatet skulle vara att du har lika mycket pengar. Men om du formulerar det som att du förlorar på vägen dit, så vill du inte dit. Nej. Och så vidare. Men det, målet var ändå med det här att man skulle nå män. Orsaken att man bara med män, säger de i alla fall, är för att de är betydligt sämre på att vilja och försöka. Och de väger oftast i genomsnitt lite mer, framförallt i Storbritannien där den här studien utför.
Ja, de har ju lite högre BMI och även liksom, större komplikationer nästan, om man säger så.
Ja, och de var ju ohälsosammare. De dör tidigare. Vi börjar komma ifatt, vi som gruppen män börjar komma ifatt lite, men det är fortfarande efter kvinnorna där. Och man tror det är ganska mycket livsstilsrelaterat. Så man vill komma åt män, men man vill också komma åt de här lägre socioekonomiska grupperna. Och då inser man ju att det inte är realistiskt att be dem ge oss massa pengar. Utan då gjorde man det istället så att man, när studien började så gav man deltagarna pengarna. Men de sattes på ett konto. Så sa man, detta är ditt. Om du nu gör det du ska göra. Så det var inte med, det var formulerat på det viset för att man skulle försöka höja motivationen istället för att säga till dem att okej, om du är duktig här så får du pengar. För då känner de inte som att de förlorar någonting om de inte är duktiga. Är med? Så målet var då att de skulle gå ner 10% kroppsvikt.
Ja.
Och gjorde de det, då fick de alla de här pengarna då som de redan hade fått. Alltså, de fick behålla alla pengarna de redan hade fått, så att säga.
Och det här var, målet var rättare sagt 5% första 3 månaderna och sen 10% första 6 månaderna. Och sen hade de då en underhållsfas, kan man ju kalla det, upp till 12 månader. De fick lite extra pengar då om de klarade det också. Mm. Så 6 månader skulle gå ner 10%. För att ge lite perspektiv. Precis. På hur mycket då.
Mm. Så de fick den där informationen plus de här sms-en då. Det var det som pengargruppen fick. Sen har du en grupp som bara fick sms. Så det här sms, det var ett appendix där som du tittar på. Det lät mer som det var lite halvmotiverad. Alltså du vet, random sån här inspirations-Instagram-grej. Inte så fyllig hälsoinformation, om man ska säga, utan mer, har du en plan för dagen? Se till att äta dina grönsaker och frukt och grönt och såna här saker. Inte mycket. Inte föreläsningar, liksom, man säger. Inte så mycket informera då.
Nej, och sen lite, sen har man bytt ut namnen, men det hade kunnat ta exempel vara, hur går det, Jakob? Låt oss prata om de närmaste evenemangen du ska till. Som födelsedagar, bröllop eller semester. Hur har du hur tänkt att lösa det här? Tänk på din viktnedgång under de här lite extra. Lite sådana typer av sms. Och andra liknande där man ska då tänka extra eller fokusera på olika typer av beteenden.
Mm. Så det gick ett år och så tittar man hur har det gått då, och männen som fick sms och pengar, så det som egentligen var experimentet här, de tappade knappt 5% kroppsvikt, 4,8. I kilon var det 5,7 kilo. Så det var ju stora män från början, 100-plussare. Gruppen som bara fick motiverade sms då, de tappade 2,7% kroppsvikt, eller 3 kilo. Och kontrollgruppen tappade 1,5 kilo.
Yeah.
Under den här studietiden då. Och det är då det här som har gett rubriken, med pengar som lockbete gick männen ner i vikt. Och jag tycker det är ju väldigt, alltså, missvisande. Alltså, det, när man inte säger hur stora de är från början, och man inte säger hur många kilon det var, det gör inte tidningsartiklarna, eller hur långt de var ifrån någon normalvikt eller målvikt, så målar man ju upp en bild som att, ja, bara de fick pengarna så lyckades de.
Ja.
Men det är ju ingen grupp som har lyckats här. Alltså målet var 10% kroppsviktsminskning efter ett halvår och sen bibehålla det i ett halvår till. Så är det inte för någon av deltagarna i den här studien. Det är inte ens nära på något vis. Där är deltagare i alla tre grupperna som det alltid är. Alltså, för vi har den här normalfördelningsgrejen som har gått ner med en 10 kilo och med en 10% då, såklart. Men på gruppnivå så har ju ingenting funkat här. Kan man väl säga på sätt och vis. Och när man jämför grupperna så är det så att, alltså statistiskt då, att kontrollgruppen var inte bättre än bara SMS. SMS bara, eller vad man säger, SMS med pengar var inte bättre än bara SMS. Den enda skillnaden som är statistiskt, alltså säkerhetsställd här, man säger, det är både pengar och SMS mot väntlistan.
Ja.
Så det är ju inte, alltså...
Sen är det ju en tjommare, eller på så här, men det är en som har tappat, verkar det som, typ 40, vad kan det vara, 48 kilo, någonting sånt där. Så det är ju någon som har verkligen pajat medelvärdet lite.
Han gillar de här sms, det var sms-gruppen också.
Ja, exakt.
Han blev sjukt inspirerad av det.
Behöver lite pengar. Ja,
yes, så kan man planera, vad ska jag äta imorgon?
Riktigt så.
Ja.
Pepp.
Ja, men alltså det är ju också det här, när man tittar på det här, vi skojar, vi hoppas att det är någon som bara blev väldigt inspirerad här, men det kan ju också vara just att det är 200 varje grupp, det här är vuxna karar, medelåldern var 50 år, det kan ju vara någon som blir sjuk,
ja,
under tiden, alltså 200 pers, ett år statistiskt i där 50-årsåldern, ja, det är ju någon som liksom ska råka illa ut av någonting, så det. Och det är ju meningen, det är därför vi jämför medelvärden i randomiserade kontrollerade studier. För att där är ju någon i kontrollgruppen som har tappat över 30 kilo också. Vilket då, ja, det är ju ingenting som man har ju bara vet, du på väntlista levererar så vanligt. Sen att den personen har tappat 30 kilo, det vanliga, sen när någon tappar 30 kilo när de är 50 och de inte liksom gör en livsstilsförändring, det är ju sjukdom. Liksom, det är ju sällan att det bara sker någonting i inspirationsmässigt sådär, även om det kan ske såklart.
Det är någon som har varit med i någon fetma läkemedelsstudie på liksom, och inte sagt det samtidigt, bara rasat i vikt.
Mm.
Jag vet inte, det är inte så tydligt här, men jag tror väl inte att de vet, tror att liksom väntelistan och text alone har koll på att det finns en grupp också som fått massa pengar. Det känns ju inte som att motivationen är på liksom,
nej, det tror jag inte.
Om man hamnar i fel grupp här.
De borde inte berätta det, då pajar de ju motivationen ännu mer i de här grupperna som får väldigt lite hjälp.
Aha, jag fick inga pengar, okej.
Okay. Mm, ja, precis. Ja, men man vet ju inte hur de rekryterade deltagarna till studien också. Det där kan det ju ibland avslöjas lite vad som man vill testa för någonting.
Ja, de delade ut lite information på livsmedelsbutiker och posters och sociala medier och sådär. And word of mouth står där också.
Men det är mer vad som står i...
Yeah.
Det är mer vad som står i den här informationen. Vi vill testa hur pengarincitament hjälper med utviktning, och så får man inget pengarincitament, och kanske det. Ja, men ja, det funkar ju statistiskt, kan man väl säga, den här studien, i form av att det är bättre än minimalt, alltså SMS eller ingenting. Och då var det bara bättre än ingenting. Det här är ju inte en lösning på någonting. Kanske det är lite det jag tänkte när jag såg rubrikerna. Jag tänkte att det här kan ju inte stämma. För jag tolkar rubriken som att det hade skett något på riktigt hos grupperna. Men motivation spelar roll. Alltså det är inverkar. Det är ju ingen som tvekar kring det där. Det är ju mer hur mycket förmår bara en rimlig dos motivation göra.
Ja.
Och alla i viktnedgångsstudier överlag, de anmäler sig för att vara med i viktnedgångsstudie, och då har de ju en motivation redan där som kanske är högre än de som inte vill vara med i studien. Men normalt sett så ser man ju alltså 5% nästan då på ett år. Det är inte bra, i form av att de är ju långt ifrån normalvikt, de är långt ifrån kanske det de själva vill uppnå och sådär. Men sett till andra studier där man ger folk lite kostråd och de kanske får sitta med på 5-6 informationstillfällen, de får några individuella samtal, så är 5% hyfsat standard över ett år.
Ja, och du ser ju att du får ju vissa liksom förbättringar i hälsan och hälsomarkörer när du går ner liksom 5% eller mer liksom. Så att det finns ju ändå en hälsoeffekt här. Sen vet vi inte vad som händer efter det här året, och när man har fått pengarna så är känslan att man har liksom gått ner lite vikt, eller lätt att det, man trappar upp igen då, helt enkelt, i kilo.
Mm. Ja. Man skulle ju testa att istället för 5000 så skulle de ju få ett motsvarande ett års Ozempic kostnad. Jag vet inte vad den kostar i Storbritannien, men det jag skulle gissa på att det är några tusen lappar om månaden där också. Här har du gett dem det incitamentet, och det fortsatte rullat på efter ett år, rullat på efter två år. Då hade man ju kunnat säga, okej, men ger vi folk det här, bara de bibehåller en 5% i kroppsviktsnedgång, så bibehåller de det. Yeah. Sannolikt bättre än om du inte ger dem det. Och då på något sätt får man ju ett litet värde på, okej, men någonstans här, nej, men det är kanske bättre att bara ge dem medicinen då. För att då får vi en större viktnedgång. Alltså det är lite kanske sådana grejer man ska jämföra, för det är ju på något vis någonstans, där är ju en vinst med liksom på gruppnivå bara de här enstaka kilorna i form av att det kommer bli aningen mindre sjuka, och då är det en aningen mindre kostnad då, där senare.
Ja, men du vet, nu är de ju unga fortfarande, eller på så här, men 50 år är ju ingen ålder alls. Så att hade man, det är inga som kommer hamna på sjukhus än. Med största sannolikhet. Men hade man väntat liksom...
Du kommer behöva betala i många år.
Ja, men hade man väntat i liksom, tagit 70-80-åringar, så är det ju liksom kostnaderna som någon som hamnar på sjukhus tar för samhället. Mm. Eller det kostar för liksom, samhället är ju otroligt stor. Så det är ju 5000 liksom, det är ju ingenting. Så det är därför det blir så...
Ja, men den här debatten pågår ju redan med liksom semaglutid och alla de här fetma-medicinerna nu, att du har ju den där såklara medicinska inverkan. Det är ju det här med hjärtsjukdom som vi har pratat om i avsnittet, att det är liksom lägre mortalitet. Då tar vi en kostnad som samhälle, ja, liksom, för att vi kan förlänga folks liv. Men om man ska börja gå in...
Ja, men ni pratar ju om njure och artros, och det finns ju massa olika. Det är inte bara hjärt heller, utan det är ju liksom, verkar vara otroligt många...
Ja, men alltså där du har ett problem... Och vi behandlar problemet och problemet blir bättre. Då är vi beredda att ta en kostnad. Sen inte vilken kostnad som helst, men vi är beredda att ta en kostnad för att förbättra folks livskvalitet eller livslängd eller sådär. Men när vi pratar förebyggande grejer då, hur tidigt vill vi gå in och börja förebygga? Och hur mycket är vi beredda att betala för det här förebyggande? Hur mycket får vi tillbaka från det 15, 20, 30 år senare? Och bara ge pengar så här, det känns för mig det lite pengar i sjön på något vis, men 5000 kronor per år, det är ju ett gymkort till alla människor nästan.
Yeah.
Ska vi bara ge det? Och så får varje kommun ha ett liksom, tak på hur många gym de får ha i stan, så att alla i stan skulle eventuellt kunna gå på det där gymmet om de hade velat. Något sånt, alltså, för det är ju...
Ja, men vi har ju lite sådana incitament, eller på så här, men lite sådana åtgärder med friskvårdsbidrag och sådär.
Ja.
Jag vet inte var snittet ligger på, men det kanske ligger på 1500-2000 eller någonting sånt där, om man ser till företag. Och då har du ju kanske ett halvt gymkort i alla fall, från staten redan som vi betalar.
Men det är ju någonstans, okej, men om vi höjer den summan.
Ja.
Om vi liksom... Det är svårt att mäta hälsoeffekterna av sånt här också. Liksom. Okej, men det är ju på något sätt ändå. Investerar vi så blir det lite mindre dyrt senare. Men frågan är hur mycket behöver vi investera och hur mycket tjänar vi senare? Det här det var missvisande rubriker tycker jag. Det här tyckte inte jag var någon seger på något sätt. Jag fattar inte varför det kom i så fin tidskrift. Men det är väl för att de slassade 1 miljon. De fick ju tillbaka, ska jag säga. Det var inte...
Nej, men som du säger, det blir ju...
Det var ju som sagt inte så många deltagarna.
Nej, man spöjer ju på lite att det är bara motivation som krävs. Så,
ja.
Så löser det sig liksom.
Precis. Ja, det har varit kul att räkna på. I och med att de här är lite såna här etapper, om man ska säga. Så de flesta deltagarna har ju inte fått alla de här 5000, utan man har ju bara betalat ut en delsumma av det där.
Ja.
Så det har varit intressant att veta hur mycket de till sist betalade för att uppnå 5% i viktnedgång på gruppnivå.
Och ja, nej, och som sagt, det finns ju experter som räknar på det här. Det är ju liksom det de håller på med, tänker jag, liksom, när man söker för subvention och sådant. För varje läkemedel som ska accepteras och ges subvention för, så att ja.
Ja, och man kan säga att de räknar på det här numbers needed to treat, vilket är ganska kul på något vis. Man sätter ett mål med liksom, vi vill uppnå det här. Hur många behöver vi sätta på behandling för att uppnå det. Till exempel om man tar statiner och så vill vi minska, eller hur många behöver få statiner för att vi ska få en person som lever 2 år till eller något sånt där. Så kan man räkna på det. Och här har de räknat på hur många behöver få pengar och sms'en för att du ska få en person som tappar 5% eller mer. Och då är det faktiskt bara 4. 4 personer. Så det, och då är det ju 20 000, för skicka sms är ju i princip gratis skulle jag tro. Så 20 000 spänn så får någon att tappa 5% i kroppsvikten. Och man har ju lite såna här trösklar, riktmärken, där man säger att om du får personer att minska 5% i vikt så får de lite lägre risk för det här och det här och det här. Jag tror för mortalitet, alltså dödsfall, så tror jag det är, man brukar säga att du behöver mer än 10% kroppsviktsminskning och att den är bibehållen då på något vis. Det har man ju inte visat i den här heller. Liksom. Vi kommer inte få några hälsofördelar av att de tappar 5% och sen har de gått upp det där till sommaren igen. Eller inga stora. Men ja.
Ja, men det är intressant.
Jag har inga svar här om detta var bra eller dåligt. Rubrikerna var dåliga. Studiegrejen, ge folk pengar för det. Ja, kanske. Men det blir ju stigmatiserat. Det blir ju konstigt på något vis. Jag tror inte man kan implementera det här. Utan detta är ju mest en... kanske en test av yttre motivation som hjälp för att gå ner i vikt på sikt.
Ja. Vi ska hoppa in i en annan, lite mer komplicerad kan man säga. Lite mer... Den förra var ibland de lite enklare studierna man läst. Här ska vi prata lite mer regelbundenhet, som är ett vanligt råd vi ger till när man ska hålla vikt eller behålla en hälsa, så brukar jag i alla fall äta regelbundet. Var någonting som sägs att man ska göras.
Mm. Precis. Väldigt otestat.
Ja, liksom... alltså man har ju tittat mycket på ändå liksom, måltidsmönster från vissa håll. Men det kanske inte just från det här perspektivet.
Nej, inte. Man ser ju i observationsstudier väldigt tydligt att folk som inte har rutin i sin vardag är i sämre hälsa. Och det knyter ihop med skift och såna här saker också. Men överlag, det här att man ibland hoppar över frukost, det är också något som oftast kopplas till ohälsa och sådär. Men interventionsmässigt så är... Har inte jag sett så mycket där man på något vis begränsar antalet mål och vilken tid folk ska äta och sådär. Bara begränsa antalet mål eller bara begränsa ett tidsfönster. Det har det gjort så mycket på. Men det är egentligen inte det man säger till folk när man säger till dem att ät regelbundet. Utan då säger man ju egentligen på något vis, ja men äter du frukost så äter det ungefär samma tid.
Ja.
Och jag kan inte minnas att jag har sett så mycket där.
Nej. Nej, och den här studien som vi bara tänkte nämna lite kort om är Time to Eat, a Personalized Circadian Eating Schedule Leads to Weight Loss Without Calorie Restriction. A Randomized Control Trial. Och här har de gjort det exakt som du började påtala här. Man har kollat på, man har delat upp patienterna, eller på att säga, i personerna i 2 olika grupper. 121 stycken rättare sagt, varav vikten var allt från övervikt till fetma och obesitas, tror jag, om jag minns rätt här. Över 22 i BMI till och med, så lite normalviktiga. Och sen har man lagt in en grupp där de en kontrollgrupp helt enkelt, och en grupp där de fick äta regelbundet 3 måltider var det, va?
Det som var häftigt var ju att de tog dem och bad dem under en sån här inkörningsperiod registrera när de åt med hjälp av en app. Och sen så såg man då via den här appen mönster. För de flesta äter ju oftast frukost när de äter frukost. Oftast lunch när de äter frukost. Eller om de äter lunch och så middag och så vidare. Och så man... På något sätt, via den här första datan så såg man att här är en person som brukar äta 3 mål om dagen och brukar äta kring 9, 1 och 6, säger vi. Men med en betydande variation. som det är för väldigt många skulle jag tro. Så man mätte när folk åt och sen blev interventionen då, och det är det som jag tyckte var lite häftigt med den här, är att de har liksom tagit fram genomsnittet. Som en person har sagt att jag brukar liksom rapportera frukost 8 någon dag, 9:30 någon dag, 8:15, 9, 8:20, och så blir det i genomsnitt frukost 8:45. Då har man sagt till deltagarna att ät frukost 8:45. Så de har liksom på något sätt försökt att, istället för att man liksom, deltagarna levt som de brukar göra och äta lite när det finns en möjlighet eller när de har lust, så har man liksom försökt snäva ner varje måltid. Och om det var då en person som åt 4 måltider, så har man snävat ner alla 4 måltiderna. Och är det en person som bara åt 2, så har man snävat ner det till 2. Och 3, som det var för de allra flesta deltagarna i den här studien, så har man då tagit ner det till 3. Så interventionen i den här studien är bara att de på något sätt har fått individuellt anpassade frukost, lunch och middag och eventuellt någon måltid till då, tider. Men att de ska hålla de tiderna så bra de bara kan. Och det såg man också att det funkade. Det är ju självrapporterat allt det här. Men det kunde slå på 2 timmar. Innan, när de bara registrerade i appen. Alltså när de åt en frukost till exempel. Men under den här interventionsperioden sen, som varade i 6 veckor.
Ja, så först 2 stycken.
Så skilde det bara 30 minuter.
En fas på 2 stycken, 2 veckor som du så bra förklarade. Och sen 6 veckors intervention.
Precis. Så under de här 6 veckorna så skilde det bara 30 minuter från när de började äta sina måltider. Så det blev mycket mindre variation i när de åt måltiderna, men exakta tiden de åt var då individanpassad efter hur de åt tidigare.
Ja. Och sen har man...
Och det man fann... Ja,
ja, man har ju då gjort massor olika analyser på BMI-tapp, vikttapp, och försökt dra massa olika korrelationer mellan olika måltider och viktnedgång och olika kaloriintag, makros. Vi behöver kanske inte dela med oss av allt, men vad fann man då?
Nej, alltså man fann att deltagarna spontant började gå ner i vikt när man styrde upp deras matschema. Ja. Och de tappade faktiskt hela 2,6 kilo. Och det är ju 6 veckor här där man inte har, alltså man har inte gett något råd kring måltid alls. Utan det enda man har sagt är att börja äta mer vid samma tid alltid.
Ja.
Det, jag tycker det är ganska häftigt.
Det är alltid spännande med såna här studier där man liksom inte, man ändrar någonting som inte är rekommendation kring vad man stoppar i munnen, utan bara ändrar liksom själva beteendeförändringen. Vi pratade om den här sömnstudien här för något år sedan säkert. Där man bara bad folk som sov 5,5 timme att skulle sova 8,5 timme. Och de minskade kaloriintaget och något vikt. Och här blir det liksom, det är sådana här råd man egentligen vill att folk ska följa.
Ja, och om det funkar, det är det som är det luriga.
Och på samma sätt så funkar ju olika dieter då, när det gäller liksom ätfönster och sådär också, att du säger inte till folk exakt vad de ska äta, utan bara när de ska äta liksom.
Ja. Hypotesen de har här då, det är ju att vi har ju dygnsrytm som är inbyggt, och sen har vi olika saker i vår omgivning som hjälper kroppen att hålla den här dygnsrytmen. Alltså den är inte exakt. Låser man in folk i ett mörkt rum, så istället för att vi har 24 timmars dygn i kroppen, när vi inte ger kroppen några signaler alls vilken tid det är, så går den inte runt på 24 timmar. För vissa blir det 23,5, för andra blir det 25 och så vidare. Och det som alltid då synkar den kring 24, det är ju vårt liv. Annars, alltså när vi får input utifrån, den starkaste inputen är ju solljus. Det är det som mest styr vår dygnsrytm. Det är därför vi anpassar oss till en ny tidszon. Alltså för då har vi en kropp som går runt på 24 timmar i Sverige och vi helt plötsligt flyger till USA, då är ju vår dygnsrytm helt fel egentligen. Men några dagar med solljus och sådär, så har vi helt plötsligt blivit liksom anpassade till dygnet där vi är. Och så blir vi trötta trots att det är mitt på dagen i Sverige, när vi aldrig blir trötta mitt på dagen i Sverige och så vidare. Men det är inte bara solljus som gör det här, utan saker, andra saker liksom, när vi väljer att gå och lägga oss och gå upp påverkar, och träning och sådana här saker. Men en annan stor faktor är mat. När vi äter så blir det liksom en signal till kroppen att nu är det dagtid. Och om vi äter väldigt strukturerat, alltså samma tid varje dag, så blir det också signal för kroppen att nu är det morgonstund och nu är det lunch. Så kroppen liksom blir mer synkad i det här 24 timmar. Så man har sett framförallt i djurstudier att när man medvetet börjar liksom spöka eller stöka med deras dygnsrytm, så försämras hälsan något. Och det här är ju en av orsakerna till att vi har det här med ätfönster. Att man pratar om det och tror det skulle kunna vara liksom en liten positiv hälsofaktor. Eller att i alla fall att man ska äta nattetid. Och det är ju också för att hjälpa kroppen att vi äter när det är dag, när det är natt, då äter vi inte. Och hjälper kroppen med dag och natt.
Och man kan ju se på liksom hormoner utan att veta vad klockan är. Hur, liksom, vart det barkar, om det är kväll eller natt. Eller, ja, för vissa hormoner höjs och vissa sänks. Och det var inte allt för länge sedan de fick någon slags Nobelpris på det här också.
Precis. Det är säkert 7-8 år sedan. Men det hade inte hjälpt för länge.
Nej, och likadant så brukar man väl säga att de som har lite kortare av den här rytmen är liksom, de är lite kvällströttare, och de som har lite längre sån här rytm är ju kvällsmänniskor då. Så man brukar det brukar vara en förklaring i alla fall som man säger då.
Ja, precis. Och det är ju då att är du en kvällsmänniska, du har en längre dygnsrytm, innebär ju att när klockan är 10 så är din kropp inte riktigt där än. Den har inte fattat att det är 10. Utan klockan är, det kanske kroppen tror att den är 9:30, och så är du inte så trött och så somnar du lite senare än genomsnittet spontant skulle somna. Och då är det svårare för dig att gå upp nästa morgon, för då har du sovit mindre och dessutom så fattar inte din kropp riktigt att det är morgonen, för att den är fortfarande lite slö, man säger, eller förskjuten. Så det är precis, vi har morgonmänniskor och kvällsmänniskor, och en del är inlärt där, men det är också biologi. Det ser vi ju då när vi löser in dem här i svart. Men tanken var då att, men om vi verkligen styr in måltiderna så det är samma tid varje dag, så hjälper vi kroppens dygnsrytm, och hjälper vi kroppens dygnsrytm så vet vi i alla fall från djurstudier att det kan ha positiva hälsoeffekter. Och här ser vi då viktnedgång. De gjorde dessutom, i och med att de hade, som vi nämnde här, att det var ju lite normalviktiga med i studien, så man analyserade också viktnedgången efter deltagarnas BMI från start, och man såg att ju mer fettmassa en person bar på, desto större blev viktnedgången när man ställde in tiden då, eller snävade in måltiderna. Det var också så att de som hade bättre följsamhet tappade mer vikt än de som kanske inte riktigt höll sig prick på de nya tiderna som de skulle göra. Så är det ju alltid med följsamhet, men det behöver ju inte vara så. Men det passar i alla fall med hypotesen, det passar biologimässigt. Ett stort problem här då, och vi ska gå in på saker som är skulle kunna förklara det är ju att just att man har ändå begränsat antalet mål. Alltså om du har de här personerna som i genomsnitt rapporterar att jag äter 3 gånger om dagen, frukost, lunch, middag. De skulle ju kunna gå till kylskåpet 2-3 kvällar i veckan och tagit någon snacks och sånt där. Men det försvinner ju här ändå. Så man har ju gett råd som egentligen är fokuserade på att verkligen se till att måltiden alltid kommer samma tid, alltid. Men det innebär ju också de där råden att man har ändrat ätfönstret. Och det vet vi ju sen de här, alltså intermittent fasta studier och sånt är ju väldigt poppis, att säga. Och de var ännu mer poppis för 10 år sedan när man trodde att det skulle kunna vara en sån här liten hack. Och där har vi flera långsiktigare studier, och där ser vi också i de här att när vi ändrar ätfönstret på någon, så att vi säger till dem bara att du får inte äta efter 7, så tappar de också lite i vikt i början. Så det kan ju vara så att den här studien, liksom, det de har sagt till deltagarna är att du ska äta frukost samma tid varje dag och så vidare, men en indirekt effekt av det är ju också att man har sagt till deltagarna att du ska sluta äta efter klockan sex.
Ja.
För, eller sju eller åtta. Det beror på när de här är sin senaste måltid. Liksom så, såklart. Enligt deras tidigare livsstruktur på något vis. Men det är ju fortfarande lite sådär klurigt. Man hade ju velat se det här mycket längre än sex veckor. Vad kommer att hända?
Ja, och sen, alltså, sen är det ju också så att de här, när de följdes då i två veckor, ja, är det då verkligen verkligheten? Alltså det är ju också en sån grej som man vet ju att när man liksom ska registrera och rapportera så är det ju inte riktigt verkligheten, utan det är ju någon slags tillgjord verklighet. Även om man får rådet så tänker man lite extra på vad man rapporterar och när och sådär. Så att det är också en parameter som är att vi inte vet riktigt hur det är för dem egentligen.
Mm. Kontrollgruppen gick ju ner ett halvkilo här på de där sex veckorna utan att göra någonting mer än att fortsätta registrera när de åt, inte vad de åt och sådär, utan bara när de åt. Men jag tycker ändå det är ju mycket sånt här på något vis som när man testade 2,5 kilo, 6 veckor är kanon. Alltså det är ännu bättre om det fortsätter. Men vi vet inte om det kommer fortsätta. Det behöver man ju testa på sikt. Jag skulle gissa på att det här kanske blir lite likt i intermittent fasta, alltså ätfönster-grejerna där man säger till. Ät bara över 10 timmar eller 8 timmar när du är vaken på dygnet. Eller att man säger ät bara mellan klockan eller innan allting ska vara klart innan klockan 7 på kvällen. Sådana varianter. Men det är ju på något vis viktuppgång som det sker. Det är ju någonting som sker ganska långsamt för de allra flesta. Så det är 1 kilo om året. 2 kilo åt året. Och hos de som blir stora då. Genomsnitt i befolkningen är väl 0,5 kilo i Sverige. Och sånt där, men det är ju genomsnitt. Så då undrar man ju alltid, okej, men om vi hade fått folk till att följa det här. Vad hade hänt då med utvecklingen?
Menar du att alla inte följer kostråden, Jakob?
Ja, precis.
Återkoppla till koppla till och vad är det för podd du refererar till?
Det vet jag inte. Det var någon som länkade mig ett Instagram eller.
Det var en video, något videoklipp att vi
enormt många visningar och den här personen som har lagt upp det hade ju 100 000 plus följare.
Ja, allt beror på att vi inte följer
fantastiskt kvar.
Alla följer kostråden och ändå går det uselt, men det gör vi verkligen inte. Ja, det var parallell.
Nej, precis. Han sa att han brukar säga, han sa att om man äter enligt kostråden så kommer man må som genomsnittet. Nej. Kommer du inte. Men ja, det jag är intresserad av här eller som jag hade tyckt var spännande att titta på. Gör det här över 1 år. Ser hur mycket kan vi få folk att förändra när de äter. Det kanske är lättare att liksom för folk att få till en följsamhet här och bara säga att men se till att frukosten är där mellan 8-9 varje dag. Ingen frukost klockan 7, ingen klockan 11. Utan håll det 8-9.
Registrera kost 365 dagar i sträck. Lycka till. man får ha något i käken.
Men du behöver inte registrera här. Utan här är det ju bara...
Ja, men du måste ju ändå... Om man ska kunna se följsamheten med
det. Ja. Men då får du ju bara be dem göra det i perioder.
Så behöver man ha något slags mått.
Man får be dem göra det i perioder. Och du behöver inte registrera följsamheten. Du behöver ju bara se om det blir en effekt. Alltså det är ju... Det är kul att veta om någonting har en fysiologisk effekt. Men du vill ju också veta om det har en praktisk effekt. Och testa det här praktiskt på längre sikt. Det borde man ju kunna göra. Så lite kul. Men jag tycker fortfarande det är ett rimligt råd. Som sagt, trots att jag inte vet. Jag har inte sett någon studie som har testat det här på riktigt på detta viset för. Där man har sagt liksom, inte ät regelbundet så. Det gör man säkert så schablonmässigt i många viktnedgångsstudier. Men när man jämför en grupp som bara som äter lite som alla gör. Inte så regelbundet men ändå hyfsat liksom, inom ett par timmar. Men där man säger till dem att håll det här inom, liksom, käka klockan 9. Käka klockan 1. Käk klockan 7, eller vad det blir.
Ja, verkligen, men något jag reagerade på också var att man skulle också, de rapporterar också kaloriintaget och det man såg där var ju att det inte korrelerar med någon kroppsvikt, vilket det är ju också en sån grej som man kan bara liksom påpeka.
Själv rapporteringen.
Att vi vet inte så mycket ändå liksom. Det var inte så att det var någon skillnad liksom.
Nej.
Det beror på hur mycket man gick ner i vikt. Vilket det bör vara.
Det är det också, så att säga, om vi mäter det. Det kan ju såklart, det är inte bortom all möjlighet att det också blir en liten skillnad i energiförbrukning. När man äter väldigt regelbundet. Men den kommer inte bli så stor så att de tappar 2,5 kilo på 6 veckor. Nej. Utan det är ju en skillnad i kaloriintag då. Men det där är ju självrapporterat. Men det säger ju ändå på något vis också någonting. Att de deltagarna har ju inte känt sig berövade på något vis då antagligen. Utan de har ju rapporterat samma sak. Och då kanske de har gått runt och känt att jag äter som jag vill.
Ja.
Och det är ju också positivt att man kan få till en sån här effekt utan att de känner att, eller i alla fall rapporterar att de känner det, hur man ska formulera det, att de berövar sig själv på saker de hade velat äta.
Ja. Nej, och det är det som är så positivt med, liksom, med många dieter, i alla fall initialt, att man känner att det är någonting som man behöver inte tänka så mycket, men det funkar ändå liksom, på något sätt. Man ändrar sitt ätfönster och sen, eller ätfönster eller diet, så att man ändå går ner i vikt. Men sen är det ju, det blir ju ofta att man hamnar i regler som är ganska onödiga rent fysiologiskt, och att man begränsar sig liksom. Och det är därför också man sällan liksom, ja, rekommenderar särskilda extrema dieter, för att man vet att det inte funkar över tid. Även om det har en effekt på kort sikt.
Ja, det är lurigt. Det är viktig gång. Ingen annan lösning. Men det är det kul att prata om.
Ja.
Ja.
Det var trevligt med ett litet avsnitt. Vi kom ändå in på semaglutid och sen pick. Någon mening, men det känns som att vi har liksom...
Alltså prata var de viktiga gånger idag, om att den nämner det.
Två av tre avsnitt handlar om...
Det kommer bara vara sådana här wellness-poddar som inte nämner det när de pratar viktiga gånger. Som om de hade någonting i närheten. Nej. Det kommer komma upp, det kommer fortsätta.
Nej, och det kommer nya häftiga läkemedel, och det ser man ju också att det är ju många som slutar ta de här läkemedlen efter 1, 2 3 år liksom, så det är också någonting som man kommer få tänka på framåt, hur man ska liksom öka följsamheten, och ja, injektion, tablett, injektion en gång i månaden kanske. Det är inte helt, verkar inte vara jättelångt borta.
Nej.
Att det kommer sånt också. Så att, ja.
Ja.
Lycka till säger vi till Erik och Saab-besiktningen. Lycka till säger vi till Jakob också med sitt filmande.
Ja.
Och
ska jag hitta på något.
Sin YouTube-karriär.
Perfekt. Gött.
Ha en bra vecka allihopa. Så hörs jag nästa vecka.
Ha det gött alla.